Då är det alltså dags för sista delen av 7 i vår gudstjänstserie som vi har kallat för bud, regler eller rekommendationer. Och vi har under de här söndagarna helt enkelt försökt ta reda på vad Gud egentligen vill att vi ska göra med de sakerna han säger. Rekommenderar han oss att göra saker på ett visst sätt? Eller sätter han regler för oss? Och det här med att Gud förordnar bud i både gamla och nya testamentet, vad betyder det för oss? Och en av grunderna i den här första delen av vår gudstjänstserie har varit detta. Att de 10 Guds bud, eller hela de gammaltestamentliga buden, beskriver vem Gud är. Ni vet, Gud säger till oss att inte ljuga. För Gud värnar om sanningen. Gud är sanningens Gud. Eller Gud säger att vi ska inte döda, för Gud är livets Gud, den som allt liv utgår ifrån. Eller Gud säger att vi ska inte dras till andra än den som är vår respektive, eftersom Gud aldrig vikit bort från oss människor. Och eftersom vi människor, det är en av de tidigaste sakerna Bibeln säger, är skapade till Guds avbild, så måste det betyda att buden säger inte bara någonting om vem Gud är, utan buden säger ju någonting om vilka vi är. Vilka vi är tänkta att vara. Buden är liksom inte bara ord från Gud för att han ska bestämma vad vi skall och vad vi inte skall. Buden är tänkta att visa på Gud, visa den här världen vad det betyder att vara räddad av Guds nåd. Och när Gud gav de 10 buden, som egentligen var drygt 600 bud, men det mest centrala i den stora lagen blev de 10 buden, så höll Gud på att grunda ett nytt folk eller ett nytt land. Ni vet, Israels folk hade under nästan 400 år varit fångar i Egypten. Tänk att nästan ett helt lands invånare fick följa med till Egypten och leva där som slavar. Begränsade, man fick inte utöva sin tro som man ville. Man fick inte leva enligt de lagar som man var vana vid. Man hamnade i en helt annan kultur. Och så lider man av detta såklart. Men efter mycket om och men, efter många böner till Gud, så hjälper Gud dem ut ur Egypten och så påbörjar de en 40 år lång transport hem mot Israel. Till stora delar av den spenderar man i öknen. Och där händer massor av saker. Bland annat så får folket budorden från Gud. Och när man får dem så står man inför det här med att i princip starta om hela sitt land eller hela sitt folk. Och det är då Gud ger dem buden, eller lagen som de ofta kallas, för att man skulle veta hur man skulle agera, vad man skulle göra, vad man skulle vara. Och ett av de uppdragen som Israels folk får, det är detta. Och det här säger Gud precis innan han ger dem buden. Så här står det, Andra Mosebok 19, och det är Gud som säger det. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför andra folk. Alltså just det här säger Gud. Om ni nu väljer att ingå i det där förbundet med mig, det där avtalet, den där överenskommelsen eller den där dealen om hur vi ska ha en relation, då kommer ni vara framför andra folk. Ni kommer inte vara mer värdefulla. Ni kommer inte vara bättre än. Men genom att leva era liv och liksom relatera till mig och till andra människor, så kommer ni vara framför andra. För ni kommer på det sättet visa vem jag är. Alltså därför är ni framför andra folk. På det här sättet var grundtanken med buden. De säger något om vem Gud är, och de säger något om vilka vi är tänkta att vara. Men så hoppade vi framåt i tiden och landade hos Jesus som kliver rakt in i ett samhälle, i en kultur där den gammaltestamentliga lagen, buden, var liksom själva grunden i samhället. Alla människor kunde dem. Man gjorde allt man kunde för att hålla dem. Så fanns det också en grupp med religiösa ledare i samhället som gjorde allt man kunde för att komma runt de här buden, men ändå menade att man levde som Gud tänkte. Och under hela tiden, från det att Jesus börjar liksom sin offentliga gärning, alltså det vi kan läsa om i evangelierna, så har han pekat mot något annat och mot något nytt. Att Gud gjorde och Gud var på väg att göra någonting nytt genom Jesus. Ofta använder Jesus det här uttrycket: ni har hört det sägas, men jag säger er. Alltså, ni har fått med er det här tidigare, men nu ger jag er något nytt. Ni har fått det här perspektivet tidigare, men nu får ni något nytt. Och så kommer påsken där Jesus själv dör och uppstår. Så har han lärjungarna samlade för att äta den traditionella påskmiddagen. Och då gör Jesus det klart och tydligt för dem vad det är för nytt som ska komma när han säger så här: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Alltså, vad Jesus gjorde vid påsk, genom hans egna blod, i sin död, så sjösätter han ett nytt förbund. En ny sorts relation mellan Gud och människa. Tidigare var det ett förbund som kom utifrån att ett nytt folk eller ett nytt land skulle grundas där det fanns regler och lagar och förhållningssätt. Och genom det, liksom, genom folkets kollektiva levnadssätt, skulle man förstå vem Gud är. Nu säger Jesus, nu är det inte längre ett förbund mellan Gud och ett folk. Utan nu är det ett förbund mellan Gud och alla folk. Mellan Gud och varje människa. Tidigare så handlade påsken om hur Gud räddade Israels folk från en annan statsmakt, nämligen Egypten. Nu blir påsken en händelse som handlar om hur Gud räddar varje människa. Och som Matteus skriver det, ger varje människa syndernas förlåtelse. Och när Jesus berättar detta, att han sjösätter ett nytt förbund, så säger han att det nya förbundet har också bud. Inte 600 som det var tidigare, inte 10 som kanske är de mest kända, inte ens 2. Utan ett bud. Och här har ni det här budet som gäller i det förbundet som Jesus knyter mellan Gud och människa. Ett nytt bud ger jag er, säger Jesus. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Alltså, vad ni har sett mig göra för er, ska ni också göra för andra. Matteus, innan vi träffades så var du tullindrivare. Du var föraktad av alla. Människor hatade dig. Du var snett ute. Jag lät dig bli min följare. För resten av ditt liv ska du ge samma nåd och samma kärlek till alla människor du träffar. Och ni andra, ni lärjungar, ni som gemensamt bråkade om vem som skulle få mest av min kärlek, vem som mest skulle kunna få spegla er i min glans. Kommer ni ihåg att jag kickade inte ut er och ersatte er med andra? Utan jag gav er en ny chans att följa mig. Vet ni, nu ska ni tro på människor på samma sätt som jag tror på er. Visa samma nåd mot andra. Gör för andra vad jag har gjort mot er. Det är budet jag ger er, säger Jesus. Och där slutade vi vår gudstjänst förra veckan. Där plockar vi upp det nu. Och ni som var med förra veckan och ni som har läst detta innan, ni vet ju att det var en mening till i det där budet som Jesus ger sina lärjungar. Någonting som ger det hela en dimension till. Så här står det: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. I det gamla förbundet med buden och det nya folket så skulle alla förstå att Israels folk hade en relation med himmelens Gud om de höll buden. Och när Jesus lanserar det nya förbundet så ska alla förstå att de som följer honom, alla som kallar sig kristna, har en relation med Gud själv om man älskar varandra. Kyrkans främsta kännetecken, kyrkans främsta egenskap, det kyrkan mest ska vara känd för, det är inte att man har åsikter om allt och alla. Det är inte att man är en sluten gemenskap som det är svårt att komma in i. Det är inte en plats där allt är som det alltid har varit. Man ska inte vara känd för att det är en plats där man inte längre känner igen sig när man har varit med där längre. Man ska inte främst vara känd för att man lyckas engagera så mycket volontärer, utan vad som ska vara varje kyrkas kännetecken nummer ett, det är att man är kärleksfull. Vet ni, varje samhälle ska vilja ha en kyrka. För att det är en plats, det är en gemenskap som bidrar med kärlek. Och i varje samhälle ska människor vilja vara en del av kyrkan, oavsett om man har en tro eller inte, för att man inte vill gå miste om den kärlek som liksom är grunden i ens gemenskap. Det tänker jag att detta betyder. Och bibelordet säger ju även detta, att om människor ska komma till tro på Jesus, ska fler förstå vem Gud är, vad det betyder att tro på honom, så verkar det till stora delar vara en fråga om kärlek mellan människor som tror på Jesus och från människor som tror på Jesus till de som ännu inte tror på honom. Det vill säga, människor som kan vara lika dig, som kanske kan komma från samma ställe som dig, som kanske kan samma sociala koder som du själv, som kan ha samma utgångspunkter i livet, men även människor som råkar vara totalt annorlunda än dig, som kan tycka totalt annorlunda om dig, som kanske inte ens du tycker om. Eller som kanske inte ens tycker om dig. Det man verkligen kan se i det här fungera, det är bland de första kristna. De som blev den första kyrkan i världshistorien. Jesus lärjungar efter det att Jesus hade lämnat dem. Och en del av er kan historien kring detta. Det har varit påsken där Jesus har dött och uppstått, satt igång det nya förbundet. Sedan så börjar han visa sig för sina följare igen. Och folk förstår, han lever verkligen. Och så går han ihop med dem i ungefär 50 dagar. Men alla förstår nog att det kommer nog inte fortsätta på det här sättet. Och så kommer vi det vi kallar för Kristi himmelfärdsdag. Jesus lämnar sina lärjungar, är istället i himlen hos Gud själv. Men hela tiden, gång på gång, har han sagt: jag kommer lämna er, men jag kommer inte lämna er. För min kraft kommer bli kvar här. Tidigare har liksom Guds kraft varit kopplad till personen Jesus. Men han har lovat att när jag inte längre är kvar här, rent kroppsligt, så kommer jag ändå vara kvar här genom min ande, den helige ande, som kommer finnas hos varje människa som vill tro på mig och följa mig. Och så kommer pingstdagen. Lärjungarna får uppleva det här rent konkret. De fylls av Guds kraft, av Guds närvaro, när de hade samlat sig till bön och till gemenskap. Och så har det funnits mycket folk i närheten, och de har undrat vad det är som har hänt. För de har sett uttryck hos lärjungarna som de liksom inte förstår, som de inte känner igen. En del menar att lärjungarna har druckit alkohol. Petrus, en av lärjungarna, han tar till orda och så kliver han fram. Och så börjar förklara vad det är som har hänt. Att de har fått uppleva Guds kraft, att de har fått ta emot en helig ande. Och så börjar han hålla en predikan om att Jesus är Messias, alltså Guds son. Den judarna alltid väntat på som ska rädda dem. Och sedan så kommer det som Hanna läste förut i gudstjänsten. Många som lyssnar får ta emot Gud och bli kristna den dagen. Och hela den här händelsen leder till en rörelse som blir den första kristna församlingen. Kyrkan startade precis detta ögonblick. Och beskrivningen om den första kyrkan, den är fantastisk. Hanna läste den förut, men hör på detta. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De delade på saker. Det verkar inte ha varit något särskilt tjafs om vem som hade mest och bäst och flest. De verkar inte ha tävlat och jämfört sig med varandra. Utan de hade på något sätt fattat ett beslut att det här handlar om oss. Vi tar hand om varandra, jag tar hand om dig, du tar hand om mig. Vi tar hand om honom och henne. Varför då? Jo, för att vi bryr oss om varandra. Vi har bestämt oss för att det här är en kärleksfull gemenskap. Okej, du har det där behovet. Jag kanske inte kan lösa alla dina behov, men vi gör vårt bästa. Vi ser till att det blir så bra det bara går. Är det för att vi måste? Är det för att vi borde? Alltså, varför gör vi så här mot varandra? Jo, för vi har sett med våra egna ögon hur Jesus älskat oss. Och vi är hans följare. Och då är det vårt uppdrag att göra samma mot varandra och mot andra. Det fortsätter. De höll samman och möttes varje dag, troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Hittade de på? Tog de på sig en mask när de möttes för att de inte riktigt kunde vara sig själva? Nej, de var uppriktiga mot varandra. De hade en glädje i att träffas och samla. Jag är rätt säker på att alla inte var glada jämt. Klart man även då hade dåliga dagar. Familjelogistiken gjorde liksom att man hamnade på dåligt humör. Men de var glada över att ses. De var glada över sin tro, över sin församling. Och så kommer det, de var omtyckta av hela folket. Var de omtyckta bara av sig själva? Var de omtyckta bara av dem som tyckte som dem? Som var som dem? Vet ni, allt folk trodde inte att Jesus var Guds son. Alltså här är den kristna kyrkan, den kristna tron, några månader gammal. Det är klart inte alla hade börjat tro som lärjungarna. Klart inte alla höll med om i teologiska frågor. Men vad det står om de kristna var att de var omtyckta av hela folket. Den första kyrkan, den första församlingen, hade liksom en positiv effekt på samhället och människorna runt om. Man bidrog med något in i sitt samhälle som gjorde att folk tyckte om dem. Och vad var det? Alltså, vad var det som stack ut? Jo, att de älskade människor på samma sätt som de hade sett deras frälsare älska dem. Och vad ledde det till då? Alltså, vad blev det av det hela? Jo, att människor kom till tro. Hela den här rörelsen, hela sättet hur man var mot varandra, hur man såg på andras behov, hur man delade på saker, hur man var uppriktiga och äkta, hur man gladdes över sin tro och sin kyrka. Det gjorde att nya människor blev kristna. Man fick uppleva Gud. Det ni har varit med om, Petrus, Filippos, Natanael, Matteus, det vill också vi ha. Det ni har vill vi ha. Och genom Jesus följares kärlek så kom människor till tro på Gud. Inte genom att de främst älskade Jesus som person, för han var ju faktiskt inte där längre. Inte genom att de hade en kärlek till Gud som ingen visste om, utan genom att de älskade andra människor. Hela poängen blev att er kärlek till mig, menar Jesus, bedöms utifrån hur väl vi älskar andra människor. Inte minst de som är svåra att älska. Jag tror nästan alla här tänker på människor som vi ber för, som vi drömmer om, längtar efter att de ska komma till tro på Jesus. Människor som står oss nära. Eller människor som vi önskade stod oss nära. Vi drömmer om fler medlemmar i våra församlingar. Om att få öppna dopgraven, allt som oftast. Att fler ska få uppleva Guds kraft. Vi drömmer om att fler människor i Vårgårda ska bli Guds barn. Och får vi tro det nya förbundets bud? Om vi får tro de här händelserna i apostlagärningarna, så är det i sådana fall inte moderna fyrfärgstryckta foldrar med snygga typsnitt om vår tro eller om vår församling som vi ska satsa på. Det är inte heller att du ska kunna tre argument till varför du är kristen som du snabbt kan säga till första bästa du pratar med. Det är inte ytterligare teologiska argument du ska slipa på. Det är inte ta på dig ytterligare ett ansvar i församlingen. Det är inte att köpa en t-shirt med kristent motiv du ska göra. Eller inte liksom att tala någon du tänker på som inte fattat grejen med Gud till rätta som du ska göra. Utan vill du att människor ska komma till tro? Vill du att människor ska bli ett Guds barn? Ska man som församling kunna se fler människor komma till tro? Så är det att älska människor på samma sätt som Jesus älskat oss. Som verkar vara receptet. För det är då, det är när det blir verklighet som alla ska förstå vem Gud är, säger Jesus. För länge sedan när jag jobbade som ungdomsledare i en kyrka så bjöd vi in till ungdomsalfakurs. Alfa är en grundkurs i kristen tro, speciellt utformad för de som vill fördjupa sig i grunderna i tron eller som inte kallar sig kristna än. Det hade anmält sig ett gäng ungdomar från församlingen. Men så var det även några gymnasieungdomar som berättade att de hade bjudit med sig två klasskamrater som inte var kristna. Precis på det sättet är Alfa när det är som bäst. En kristen människa bjuder med en som ännu inte tror. Och så började det närma sig den första gången. Och jag var så laddad. Jag och en kompis till höll i kursen. Och det var min tur att undervisa den första gången om vem Jesus är. Ett jätteviktigt introduktion i den här kursen. På bästa sätt kunna förklara för de här ungdomarna och inte minst de två som inte var kristna då. Vem är Jesus? Men det var rätt mycket som skulle fixas med inför den dagen. Det var att det skulle ordnas fika, det skulle ställas fram stolar, det var något med en närvarolista. Det var smågrupper som skulle delas in i förväg. Så när det väl var dags för vår kväll att starta så hade jag inte riktigt förberett min undervisning så väl som jag borde. Kvällen drog igång. Vi åt kvällsmat först. Och sedan skulle jag börja. Och jag vet inte om ni känt den känslan när man står inför folk och pratar. Och så har man det bara inte. Man lyckas liksom inte fånga sina lyssnare. Alltså jag själv hörde när jag sa det att på de orden att det här är inte bra. Alltså, vet, jag snubblade på orden. Jag tog saker i fel ordning. Jag gav dåliga exempel. Jag förklarade liksom saker inte tillräckligt bra. Och sedan så gick vi till gruppsamtalen och de ska utgå från undervisningen. Men i och med att min undervisning var katastrof så hade vi liksom inte så mycket att utgå ifrån. Vi avslutade allt tidigare än som var tänkt den där kvällen. Och när alla deltagare hade gått så var jag på väg att börja gråta. Jag hade med min usla insats, upplevde jag, förstört den här alfakursen. Jag insåg ingen kommer komma tillbaka om en vecka. Inte minst de två som inte hade varit i kyrkan innan. Det kan liksom inte funnits någonting i den kvällen som var attraktivt. Jag minns att jag gick in i vår kyrksal. Jag gick till knäfallet och så böjde jag knä och så satt jag där och så sa: Gud, förlåt att jag slarvat bort den här möjligheten. Det märkliga var att nästa vecka så kom de tillbaka. Och veckan efter det. Och några månader senare så bestämde en av dem som bjudits med av sina vänner att bli en kristen. Och när hon senare berättade om vad det var som gjorde att hon blev en kristen, så talade hon inte om undervisningen på Alfan, och det var ingen förvånad över att hon inte heller gjorde. Hon berättade inte om kyrkans väl organiserade ungdomsarbete. Hon berättade, det var inte att jag fick svar på alla mina frågor som gjorde att jag blev en kristen, för jag fick inte svar på alla frågor. Utan det hon återkom till, det var hennes vänners kärlek till henne. De såg ett eller många behov hon hade, och så gjorde de vad de kunde för att möta dem. Hon insåg, här är människor som tycker om mig, som bryr sig om mig, som vill mig mitt bästa. Och det finns en Gud som älskar mig, även om jag inte alltid förtjänar det eller agerar särskilt älskvärt. Går man tillbaka i tiden och tittar på vilket sätt som människor har kommit i tro, så såg det förr ofta ut så här. Alltså, jag ska översätta engelskan alldeles snart här. Belong, behave, believe. Nu ser jag att jag har lagt det där i fel ordning. Jag ber om ursäkt. Ni ska byta plats på det första och det sista ordet. Det ska istället vara då believe, behave, belong. Vet ni, om man går tillbaka en tid så var det så. Man kom till tro. Det kanske kunde vara på något väckelsemöte. Det kunde vara på någon form av kristen kampanj eller liknande. Men det som kom först var i alla fall ens gudsmöte. Sen på något sätt, efter att man hade fått ett möte med Gud, så började man leva ut sin tro. Man försökte liksom följa Jesus i olika val, i olika beslut i livet. Och så agerade man utifrån den tro man nyss hade funnit. Och sen blev man en del av gemenskapen. Ni vet, man fick kristna vänner, man kanske blev en medlem i församling och så vidare. Hos alla människor och överallt var det såklart inte så här. Men går man kanske 50 år och lite mer tillbaka i tiden, så var inte det här ovanligt. Believe, tro, behave, agera, gör, belong, hitta en gemenskap. Ser man på lite nyare tider och hur det är idag, så har de här orden bytt ordning. Idag så menar en del sociologer och teologer att det ser ut så här istället. Nu ser ni helt enkelt hur det skulle vara på den första där. Men idag då, så kommer belong först. Alltså gemenskapen och vännerna. Nu kommer det ofta först, är liksom gemenskapen ofta den första vägen till tro. Sedan ibland, kanske utan att man riktigt vet om det, så har man kanske börjat engagera sig i någonting som en kristen vän är engagerad i. Man kanske börjar gå i kyrkan för att ens barn går dit. Man kanske gör någonting som har formats utifrån att man har hamnat i en gemenskap. Och sen så inser man, eller hittar, en tro på Gud. Eller kanske först då efter ett tag man är redo att formulera en tro. Att gemenskapen kommer först. Och då tänker jag, vad säger detta? Jo, att vad man som kristen och som en kyrka verkligen behöver göra vårt absolut bästa för, det är att ge människor en tillhörighet. En kärleksfull gemenskap. En känsla av att i det här sammanhanget så vill jag vara med. Handlar inte om kyrkbyggnader, utan det handlar om människor. Om gemenskap, om sammanhang att tillhöra. Vilka behov har människor? Vilka behov har den här bygden? Hur kan vi på bästa sätt hjälpa till att de här behoven fylls? Vill ni stanna upp över det här? Vad har Jesus gjort för mig, för oss? Och hur kan jag på bästa sätt kanalisera det vidare till andra människor? Det ligger i budet som Jesus ger sina följare. Och när vi följer det budet, när Jesus agerande mot oss blir vårt agerande mot andra, så kommer människor också förstå vad det innebär att följa honom. Det var det hon på ungdomsalfakursen landade i. Där har vi det. Konsekvensen för kyrkan, konsekvensen för världen av att följa det budet Jesus ger i Nya testamentet. I det nya förbundet, i den nya relationen mellan Gud och människa. Det här är budet. Vad är det vi ska leva efter? Ja, men det är detta. Vad är det varje som ska vara varje kristen människas utgångspunkt i livet? Ja, men det är detta. Vad är det vi ska sikta mot? Det är detta. Så vad är det till slut då, allt det där vi kan läsa? Är det bud? Ja, men det är det definitivt. Är det rekommendationer? Ja, det är det ju det också. Är det regler? Ja, kanske. Men inte på det sättet att om man misslyckas med att hålla regeln så får man inte vara med mer. Utan den kärleken som Jesus älskat oss med, den nåden, det välkomnandet, den möjligheten att starta på nytt, den finns kvar. Vi får ta emot den igen och igen. Och det är också därför vi ska skicka det vidare till andra människor. Och det är när vi gör det som det blir tydligt att Gud är Gud. Nu ber vi en bön tillsammans innan vi får lyssna på en sång. Jesus, vi önskar så mycket att ännu tydligare kunna följa detta och leva efter detta. Att med den kärleken du har älskat oss så ska vi älska andra, älska varandra. Och så längtar vi, Herre, efter att fler människor ska få lära känna dig. Barn, unga, vuxna, gamla. Ge oss ögon och ge oss hjärta för de människor som har behov som vi kan möta. För vi inser att det är när vi gör det, när vi älskar andra människor, det är då också människor förstår vem du är och vad det betyder att följa dig. Låt oss få göra det. Låt det få hända i våra liv, i vår tid, i vår bygd, i våra sammanhang. Amen.